varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det.
I det här avsnittet så har jag bjudit in Helene Larsson. Helene, årets lågstadielärare i Sverige och en vinnare av guldäpplet, driver Instagramkontot Det Digiloga Klassrummet. Och vi samtalar om hur hon ser fördelarna med att blanda det digitala med det analoga. Det finns ett digitalt utanförskap i många olika grupper i samhället och vi pratar om hur vi motverkar dessa risker. Med det digiloga så kan jag skapa förutsättningar för tillgänglighet och inkludering i klassrummet och eleverna får större chans att lyckas, säger Helene. I avsnittet så får du se och höra om fler exempel på hur Helene arbetar med eleverna där hon blandar det digitala med det analoga och hon berättar hur de har skapat filmerna. Känn dig så varmt välkommen att inspireras.
Hej och varmt välkommen Helene.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Ja, så roligt att du är här. Vi har försökt några gånger få ihop det och nu lyckades vi.
Ja.
Ja. Vi ska prata om digilågt och analogt. Och vad blir det tillsammans?
Jo, men om man tar digitalt och analogt och så mixar man det, då blir det digilågt. Att man använder liksom det bästa av två världar kan man säga.
Just det. Det ska vi ha som tema idag tänkte jag. Men först lite, vem är Helene?
Jo, men jag är speciallärare. Jag jobbar i Jönköping på en anpassad grundskola. Och jag har just nu en tvåa. Så jag har 7 elever som läser ämnen. Men jag jobbar 1-3 oftast och så snurrar jag tillbaka då liksom. Sen är jag också IKT-pedagog på våran skola. Så jag har, det finns obligatoriska träffar med mig och det finns också IT-terapi som är frivillig. Man kan få gå hos mig.
IT-terapi?
Ja.
Det har jag aldrig hört talas om innan.
Nej, och det är egentligen bara så enkelt att jag finns tillgänglig. Och så kommer man med dem, kanske problem eller det är någon idé man vill ha hjälp med att liksom lösa digitalt. Och sen så ibland har jag kanske något lite så här, det här, kom och titta på det här om ni vill. Så det är lite kul koncept och det är uppskattat av kollegorna.
Det förstår jag verkligen. Jag själv är ju musikterapeut. Då,
ja, just det.
men nu jobbar jag inte så mycket som det då, men då behandlar man ju mer eller liksom vägleder med musik. Och då vägleder du med IT istället.
Precis, IT i undervisningen.
Ja. Du sa IKT också, jag vet inte, kan du förklara det begreppet lite så att alla har koll på det?
Information och kommunikation, alltså inom IT liksom, så att det är hur man använder IT, digitala verktyg. Och för oss är det just inom undervisningen då, så att det höjer undervisningen.
Jag tänker att du till hjälp till många har gott stöd.
ibland är man lite IT-terapeut även på Instagram faktiskt, just att man får frågor liksom där också.
Just
så.
Just det.
Och det är kul att få kunna hjälpa till och sprida kunskap tycker jag.
Mm. Ja, jättefint. Mm. Men hur kom du in på det här då med digilågt?
Jo, men det var eftersom jag är IKT-pedagog. Mm. Då på den tiden så var jag det även för grundskolan. Mm. Så det var ganska många kollegor som jag skulle stötta. Då hade jag ganska mycket workshops. Och då när man har workshops så blir det mycket alltså tekniskt. Hur använder jag den här appen eller den här funktionen? Och då började kollegorna efterfråga, ja, men hur får du in det så där naturligt i din undervisning?
Just det.
Kan du visa oss? Och jag kan inte bjuda in alla till mitt klassrum hela tiden. Så då gick jag och funderade på hur jag skulle få ut detta. Och jag själv tycker om Instagram som format med mycket bilder och lite text. Mm. Så då till slut så vågade jag ta steget att starta ett Instagramkonto. Och då var det för mig viktigt, för många av mina kollegor skulle jag säga att de skulle säga att jag jobbar mycket digitalt. Men jag ville redan i namnet poängtera att det är inte bara det digitala som är viktigt utan det är både det analoga och det digitala.
Mm.
Och då gick jag och funderade på hur kan jag få in det till ett liksom, bra namn då, till mitt Instagramkonto. Och började vrida och vända på de här orden och mixa dem. Och då blev det digilog. Så då blev det mitt digiloga klassrum som jag heter på Instagram. Och som sagt från början var det bara för mina kollegor.
Det började så.
Ja, det var tanken var från början, men så lät det vara öppet. Ifall det var någon annan som skulle vilja trilla in där. Det blev lite fler. Så det är jättehäftigt att det är så många som också har hittat dit. Och som tycker att det här är ett bra koncept med det digiloga. Särskilt med tanke på dagens diskussioner som finns kring att ta bort digitala verktyg från särskilt de tidiga skolåren pratar man mycket om så. Och där är jag ju, jag är väldigt klar vid att jag tycker att vi ska ha kvar både digitalt och analogt i skolan.
Ja, precis. Så digitalt, analogt blir digilogt.
Exakt.
Precis. Otroligt bra, tänker jag. Men varför tycker du då att det är viktigt att ha kvar det digitala ihop med det analoga?
Jo, men vi lever ju i ett väldigt digitalt samhälle. Vi får till oss jättemycket information digitalt. Och tittar jag bara på min vardag så använder jag ju jättemycket digitala verktyg på olika sätt. Och det tycker jag att då ska vi ha in det i skolan redan från början. Men för mig som lärare så började redan när jag började jobba som lärare inom anpassad grundskola så upptäckte jag väldigt fort att för på den tiden så hade vi inte så mycket digitala verktyg. Låter som jag är jättegammal.
Men, fast det är inte så länge sedan.
Nej, det är inte. Det har ju gått väldigt fort liksom, de senaste åren. Och då hade vi en stationär dator i klassrummet. Och då var det ju så att där var det ju att elever behövde ju få använda den för att kunna lyckas och för att kunna visa allt de kan. För att det är många elever som sitter inne på kunskap som de inte kan visa på traditionella sätt. Som man kanske mer använt i skolan och fortfarande använder. Och idag när tekniken har gått så mycket framåt så finns det så otroligt mycket tillgänglighetsfunktioner i till exempel en iPad eller en dator. Jag jobbar själv med iPad med mina elever. Och då kan vi liksom skapa den här att alla elever får lyckas. De är fortfarande sitt unika jag, men de får lyckas och de får lära sig och komma så långt som möjligt i sin utveckling. Och de kan också samtidigt mer kunna vara med i samhället, i det här digitala samhället som vi ändå lever i. Och för mig så tycker jag det är lättare om jag har analoga och digitala verktyg. Så får jag mycket större verktygslåda.
Just det.
Och då kan jag skapa tillgänglighet, jag kan skapa inkludering. Det är så mycket jag kan få in och eleverna, jag jobbar mycket med att eleverna får välja själva. Och då är det också att då får de ju en större valmöjlighet. Och då kan de också utgå från sina styrkor när de lär sig och de får visa sin kunskap.
Mycket fint där. Jag tänker det, för jag hade ett avsnitt med en gäst som heter Linda Björk som jobbar mycket med också digitala verktyg och vi pratade om digitalt utanförskap. Och då pratade man ju väldigt mycket om äldre personer som hamnar ofta då i digitalt utanförskap. Eller, nu börjar ju jag också hamna där snart för man känner att man inte kan liksom, alla verktyg och sådär. Och då tänkte jag på den här målgruppen som du och jag pratar om här då. Elever i den anpassade grundskolan eller gymnasieskolan till exempel. Vad tänker du om digitalt utanförskap där?
Jo, men man kan ju se i studier som har gjorts så kan man ju se att den här gruppen är ju de löper ju större risk för att hamna i ett digitalt utanförskap. Och det kan ju bero på olika saker. Dels kan det ju bero på att man inte själv har motivationen. För man kanske inte vet heller vad är det jag kan hitta på internet. Man vet att det finns YouTube. Det vet ju alla ungdomar och barn. Men vi i skolan behöver där öppna upp för vad finns det mer. Men sen så hamnar ju våra elever då som har en intellektuell funktionsnedsättning. Hamnar ju oftast i att deras förmåga gör ju att de kanske inte kan. Och det är därför vi också behöver komma in med de här tillgänglighetsfunktionerna som finns. Och på internet till exempel så finns det ju många sökfunktioner idag har ju tillgänglighetsfunktioner i sig automatiskt. Men man vet oftast inte om dem. Jag kan själv använda dem för jag tycker att det är skönt att få bort alla distraktioner på en webbsida. Nu går inte det på alla webbsidor men idag har man ju ändå börjat mycket mer.
Det kommer ju snart en lag.
Exakt, ja precis. Och då behöver ju alla mycket mer jobba med detta. Men vi behöver också jobba med att eleverna ska veta hur de kan använda internet så att de också har förmågan att kunna använda med de hjälpmedel som finns. Och därför tycker jag också att det är så viktigt att det här kan vi inte börja med sen när de går på mellan eller högstadiet eller gymnasiet utan vi behöver börja med det redan när de är yngre. För mina elever redan när de går ettan så lär de sig jättemycket nytt för de är ju snabba oftast på att lära sig det digitala. De är ju jättesnabba med det. Och ändå så de kan tycka att men jag kan detta. Men oftast är det mer ett alltså en ytkunskap. Man vet inte riktigt hur man ska liksom ta till sig till exempel information på internet. Så. Och då behöver vi jobba med det, för annars kommer de hamna i den här digitala utanförskapen som faktiskt många är i idag, även i den här målgruppen.
Ja, det tror jag verkligen.
För jag har funderat på det mycket efter att vi började vår dialog då, att liksom, det är ganska, jag tänker att många i allmänhet i samhället tänker på äldre när man pratar om det, men så viktigt det här också är, och många, många fler också såklart då, man inte får den möjligheten och kanske inte våga ta det där steget, för det är ju ändå lite modigt att våga trycka kanske och testa och sådär, lite rädd för att det kan bli fel och så. Ja.
Exakt, och det tänker jag också, när man får in det digitala som en naturlig del i undervisningen, då blir man inte lika rädd.
Nej.
För då har man det mer i sig och man har det mer än till bara det här att titta på filmer eller lyssna på musik eller söka någon särskild bild, för det är ofta där man börjar kanske. Liksom. Mm. Men börjar man se att men jag kan använda iPaden på så många andra sätt, då vågar man trycka, och jag hör elever som, det vi gör hemma, eller hemma där vi är i skolan, det tar eleverna med sig hem och så kommer de tillbaka. Vet du Helene, jag kollade på det där hemma. Och sen så har man igång det här samtalet, de visar sina föräldrar kanske. Och det är härligt att de tar med sig och gör någonting annat utav det som vi har jobbat med i skolan. Mm. Och då blir det en, liksom en säkerhet, eller att man känner sig trygg med de digitala verktygen, så att man också vågar använda det. Samtidigt som vi också måste tyvärr jobba med farorna som finns på nätet. Mm. För där är ju våran elevgrupp också tyvärr utsatta, att de har ju större risk att bli utsatta på nätet. Och då behöver vi jobba med det också, så att allt, vi måste ha väldigt genomtänkt liksom arbetssätt kring det digitala i skolan, tycker jag.
Ja, det tänker jag, det är just det, det är väldigt viktigt där såklart.
Matglad 2.0 är en app som inspirerar till god och hälsosam matlagning. Du kan välja att laga 2, 4 eller 6 portioner. Varje recept börjar med att påminna om att tvätta händerna. Därefter bockar du av vilka ingredienser som du behöver och vilka redskap som behövs. Sedan följer du receptet steg för steg med tydliga instruktioner. Appen innehåller cirka 200 recept som är indelade i olika kategorier. Du kan också göra personliga inställningar för att endast visa recept som är glutenfria, mjölkfria eller vegetariska. Det är inte bara smidigt, det är också riktigt roligt. Matglad är den perfekta hjälpen för alla att lyckas i köket. Innan du hinner blinka har du svängt ihop perfekta bananplättar eller andra läckra rätter.
Jag tänker att vi ska titta på 2 korta klipp där som exempel på hur du arbetar, så kan vi prata om dem sen.
Ja.
Först så ska vi få se ett klipp med näringskedjan, heter det va?
Ja,
vi tittar på det först. Ja.
Här kommer musen. Äter upp osten. Här kommer katten äta upp musen.
Vad var det vi fick se här nu då?
Jo, men här har vi jobbat med näringskedjor, om hur näring förflyttar sig från, kanske nu var det en ost, annars kanske det är en växt, och sen så var det ju en mus som kom åt upp osten och sen en katt som åt upp musen.
Mm.
Och det eleven har gjort är att hon hade ju målat de här karaktärerna, man säger djuren och osten, med, alltså analogt. Och sen hade hon ju även valt att göra hela bakgrunden analogt.
Just det.
Men sen har vi använt stop motion-teknik, som då är att vi lägger pappret på bordet och sen så har vi kopplat en iPad som sitter över, som hela tiden riktar ner mot bordet. Och i en särskild stop motion-app som också är superenkelt, för jag jobbar med enkla digitala liksom funktioner för att eleverna ska kunna använda det själva.
Mm.
Så gör man så att man flyttar den här, man lägger på osten, tar ett kort och sen flyttar man in musen korta steg, och så tar man kort för varje steg som musen tar då. Och sen när musen kommer fram till osten så lägger man musen på osten, tar ett kort och sen plockar man bort osten, så tar man ett nytt kort, så har den ju ätit upp osten då. Och så fortsätter man tills det då blir en film. Och på det sättet, den här eleven har ju jobbat med analogt med att skapa. Mm. Men sen att göra själva den stop motion-filmen blir ju digitalt. Mm. Vi skulle kunna göra det här helt digitalt om vi hade velat. Mm. Men jag tycker också att det finns en vinst i att man får plocka och hålla i saker. För vi behöver använda alla våra sinnen. Mm. Och här har eleverna fått välja om de vill kanske skapa den här bakgrunden digitalt, så hade de fått göra det. Den här eleven valde att göra det analogt.
Och hur hade man skapat den digitalt i så fall då, bakgrunden?
Då hade vi använt en ritapp.
Jaha,
och sen hade vi skrivit ut den, så den hade fortfarande blivit analogt utskriven, liksom att vi hade haft den på samma sätt som Nelly hade gjort här. Men hade vi velat så hade jag kunnat också introducera en annan app som vi använder i annat. Där kan du göra själva den här stop motion-grejen, fast då klickar du ju inte, du får inte riktigt samma känsla för kanske att det blir det här till många, många bilder. För när vi jobbar med detta på tekniken så får vi också in filmskapande.
Jag skulle säga det, för sen tog ni fotorna och sen har ni skapat en film av det då.
Och i den här appen så är det bara klicka liksom på play, så kör den ihop det själv. Vi behöver inte göra någonting. Och det är så ändå man kan skapa film och har skapat film i många år. Och då pratar vi också om det, att vi får in tekniken kring utveckling kring hur man har skapat film till exempel. Mm. Och som jag sa, så har ju de fått välja själva hur de har fått liksom göra sina figurer. De hade också kunnat välja om det finns en katt, alltså en liten figur. Mm. Så hade man kunnat ha det också. Liksom.
Då hade man också kunnat ta det uppifrån.
Ja, eller då, kanske man, då tar man det kanske att man ställer upp alltså bakgrunden upp så, och så har kameran mot så att katten kommer framifrån. Liksom. Mm. Så hade man kunnat göra på det sättet också. Så det här har vi använt i flera olika moment. Och så jobbar jag också, att det återkommer, för att man inte bara ska göra det en gång och sen är det check på det, utan att vi får tillbaka de arbetssätten, för då blir också eleverna tryggare. Mm. Och ibland kan de välja, när jag säger att nu ska vi redovisa den här kunskapen ni har lärt er. Hur vill du göra? Då kan det vara någon som säger att då vill jag göra en stop motion-film. Mm. Och då får de göra det. Men nästa elev kanske väljer att göra en inspelning med bara sitt tal till exempel. Mm.
Wow, så, så himla bra sätt att lära sig, tänker jag också. Att verkligen få in vad det är det jag har, vad ni har läst om då, och få till det, och sen också kreativt skapande som jag älskar så på olika sätt, och också få välja själv då hur jag vill göra det.
Precis, och jag tror att vi behöver få in mer kreativitet i skolan längre upp, för man är duktig på det, särskilt i förskola, just även det. I förskoleklass, bland de yngre åldrarna, men sen börjar det ju ganska snabbt ändå fasas ut, tycker jag, när jag pratar och ser vad lärare gör. Och jag tror att det tar ju tid. Jag tror att man får tillbaka det, att eleverna verkligen kommer ihåg det de har gjort. För att det blir något helt annat när du får liksom, vara kreativ, du får leka med olika material och verktyg. Så. Mm.
Verkligen, jag tänker, jag som då har jobbat mer analogt med musik och bild, framförallt då skapande på det sättet. Och jag har jobbat med jättemånga vuxna upp liksom i äldreomsorgen också. Det är otroligt kreativt och väldigt välmående också för människor att jobba på det sättet. Och då spelar det ingen roll om det är det digitala man använder, för det är också kreativt. Så, va?
Precis.
Ja, jättefint.
Ja, och ibland kan man se, jag har ju träffat elever som kan ha jättesvårt att hålla i en penna och att liksom forma, att det tar jättemycket energi för dem. Jag har haft elever som har varit jättefrustrerade över att de får aldrig ner sin bild de har i huvudet. De får aldrig ner den på pappret. Och sen när man introducerar kanske en ritapp, och du får rita med fingret, så kan det kan vara det som gör att du faktiskt får ner din mentala bild på pappret. Mm. Och då kanske det är det digitala skapandet som är den elevens styrka. Mm. Medan nästa elev tycker det är ganska svårt med det digitala skapandet. Så, och då kanske den väljer mer analoga. Mm. Och det är det som är så skönt, tycker jag, att vi får ha kvar båda världar liksom. Mm.
Apropå det här med att få ner sin bild ner på ett papper eller på en app eller någonting sånt. Jag tänker, jag hade ett avsnitt med Johanna om ritprat och sociala berättelser. Och det är ju otroligt, det är också väldigt konstnärligt och kreativt att skapa. Samtidigt då som det är faktiskt väldigt mycket bearbetande också i det.
Oh ja.
Att förstå vad som sker och vad som händer. Och hon använder ju penna och papper då, men man kan ju absolut använda det på andra sätt också och göra det.
Ja, precis. Mm. Och det använder jag en del, alltså digilog då, att vi sitter och pratar men att jag ritar kanske digitalt istället. Jag har också använt det i helklass. För att kanske, ifall det är någon, det kan ju vara någon konflikt som har hänt som alla har varit involverade i. Men jag använder det också kanske för att ta reda på vad kan du om blodomloppet. För att bara man gör den där pratbubblan, så blir det en visuell bild av att hon vill att jag ska fylla den med någonting. Det betyder att jag ska säga någonting till dig. Jag tycker att många elever inom NPF får mycket lättare att ge ett svar när de faktiskt ser att den här pratbubblan ska jag fylla. Verkligen. Jag vill fylla den med något. Ja. Liksom. Och även det här enkla, för då ritar man ju väldigt enkelt. Mm. Man gör ju liksom kanske enkla streckgubbar och så. Mm. Det försöker jag också lära eleverna som en studieteknik. Mm. Och då kan man använda det. En del vill göra det digitalt, andra vill göra det analogt. Mm. Och det blir också väldigt bra att men du får inte använda färger, du får bara använda en blyertspenna till exempel. Och så gör du jätteenkla, för då gör du aktiverar ju kroppen och hjärnan när du kanske tittar på Lilla Aktuellt. Uh-huh. Och så ritar du dina stödbilder, kallar jag det då, uh-huh, istället för stödord. Just och då kan det. Du välja en del, de är på den nivån så de kan skriva, mm, en del ritar istället. Mm.
Ja, jättefint idén. Otroligt bra. Och så bra du beskriver också, så att man får de där idéerna. Här är ju många tips som, ja, kommer från, till sin egen verksamhet, ja, också. Ja.
Mm. Jo, jag tycker det är bra att det är, så här, det är enkla saker. Mm. Att jag brukar säga att jag jobbar inte med avancerad teknik. Jag jobbar med enkel teknik. Men ibland kanske det ser avancerat, ja, ut det vi har gjort. Liksom. Ja. Resultatet kan ju se väldigt professionellt liksom, och häftigt.
Verkligen.
Ut.
Så. Ja.
Och vilket eleverna också är jättestolta över, med all rätt. Men det vi gör är enkla saker, för att jag vill att eleverna ska kunna ta hem det, som sagt, och göra saker hemma. Mm. Eller att de bygger vidare och tänker utanför boxen. Och det är mycket svårare att göra ifall de inte kan, liksom, de har inte kontroll just över den det. Appen som de jobbar i. Mm. Så jag försöker jobba med färre appar. Och så använder jag de apparna, mm, på väldigt många olika kreativa, mm, sätt. Och jag jobbar mest med appar där man själv är producenten. Liksom. Att man hela tiden skapar själv, att man inte bara...
Man ska kunna klara att hantera det själv.
Ja, precis.
Mm. Ja. Vi ska titta på ett exempel till. Mm. Nu ska vi se, vad var den hette?
Vattnets kretslopp.
Vattnets, yes, kretslopp var det, precis. Så tittar, mm, vi på den. Mm.
Solen kommer upp och sen regnet kommer upp från månen. Och sen kommer det ner och sen går till havet.
Ja, alltså, det är en jättefin beskrivning, tycker jag. Mm. Apropå det här enkla, precis, det ser enkelt ut, men ändå avancerat när det går runt så. Men vad, ja, är det vi ser här?
Jo, men den här eleven har skapat en bakgrund med, ja, vattnets kretslopp. Mm. Och sen har hon tagit och ritat vattendroppar och gjort en animering på den, så att det är vattendropparna går runt, mm, i ett kretslopp.
Och bakgrunden består då av...
Ja, det är träd och så är det en sjö och så är det mark, det är ett hus, himmel och lite sol och moln.
Ja, just det.
Så att, precis, de här vattendropparna rör sig från sjön, ja, upp förbi solen och, ja, så molnen, och så blir de tunga och ramlar ner över trädet och marken igen och tillbaka ner till sjön.
Ja. Mm. Och hur gick det till då? Hur skapandet där?
Jo, men då hade vi jobbat mycket med vattnets kretslopp på många, mm, olika sätt. Och jag jobbar ju även digilogt i mitt sätt att undervisa. Så jag använder både digitala och analoga sätt när jag jobbar. Och vi hade jobbat på många olika sätt. Vi hade ett eget kretslopp i klassrummet. Och sen kommer just den här punkten att nu ska ni få redovisa er kunskap, vad ni har lärt er. Och fråga, ja, men hur vill ni göra? Och då var det en del som valde att göra... mer som den här saken, fast analog, att man snurrar på vattendropparna på en laminerad ficka liksom, som, ja, man då sätter med sån här, mm, liten klämma och så, ja, kan man snurra runt den. Liksom. Ja. Den här eleven valde att göra allting digitalt. Mm. Hon har gjort det i en app som heter Keynote. Det är ju en presentationsapp precis som PowerPoint till exempel.
Just det.
Så att det är en app som vi använder ofta. Mm. Och då var det faktiskt så att hon ritade den här... Först i en ritapp ritade hon den här bakgrunden, ah, och la in den i Keynote. Och då var det en annan elev som frågade, som hade sett den här snurran. Kan jag inte få det så att den gör det i iPaden istället?
Just det.
Jo, men det kan vi göra. Ah. Och då var det några elever som ville göra på samma sätt. Och då helt enkelt bara ritar man de här. Alltså, i iPaden kan du rita i Keynote, mm, de här vattendropparna. Och sen lägger man på en animering och då kan man göra så att jag själv bestämmer exakt var vattendropparna ska gå och hur lång tid det ska ta. Och när allt det var färdigt så fick eleven välja, ska du spela in eller vill du skriva din kunskap om det här? Mm. Och den här eleven valde att prata in, så då gjorde hon allting det i samma app, liksom, förutom bakgrunden som hon gjorde i en ritapp.
Ah. Mm. Wow! Mm. Och vilken stolthet de måste också känna, ja, efter.
Ja, och de blir ju väldigt stolta när de får stå framför klassen. Ja. Och så får de stå och så har vi ju en stor skärm som de visar de här filmerna på. Och då blir det också väldigt roligt, för att alla är ju inte likadana. Alla har inte gjort på samma sätt. Vilket också gör att andra elever blir nyfikna till nästa gång. Mm. Men jag vill göra på det sättet som klasskompisen visade förra gången till exempel. Så då vågar man också gå utanför sin comfort zone. För att annars kan man ju kanske liksom vilja stanna i att det här kan jag.
Mm.
Men det blir inte så. För man ser liksom att det finns andra vägar att gå också. Mm.
Jätteintressant. Ja, vad fint. Jag förstår. Det är ju faktiskt så att du har fått 2 utmärkelser. Av högre grad i alla fall, det så du kanske fått flera, men jag har läst på lite här. Guldäpplet 2021.
Ja.
Va, stort grattis till det.
Ja, det var häftigt.
Och vad är guldäpplet för någonting?
Jo, men guldäpplet är ju ett pris man får för att man använder digitala verktyg på något sätt i undervisningen.
Ja, det är det.
Alltså. Ja, det är det som är själva liksom, fokus på det priset. Och vilket jag tycker är jätteviktigt nu, särskilt när man, där det är så mycket man pratar om det här, ska det finnas, inte finnas. Och det är jätteviktigt att det finns pris där man lyfter fram lärare som jobbar med det på sätt som man ser att det verkligen gynnar elevernas utveckling. Och anledningen till att jag fick det priset var just för det digiloga. Att jag gör den här mixen med att det blir så naturlig del av, av undervisningen. Så då fick jag åka upp till Stockholm och få emot, ta emot mitt guldäpple som står hemma nu.
Fint, jättehärligt. Och sen var det ju också något som var ganska nyligen, får vi säga då i höstas. Årets lågstadielärare i Sverige.
Ja,
2024, det är fantastiskt.
Ja, det är det verkligen. Och den är ju jätterolig för att det är en elev som har nominerat ihop med vårdnadshavare.
Ja.
Den förra är ju vuxna som har nominerat till. Mm. Men det här så är det ju faktiskt en elev som har nominerat tillsammans med sina vårdnadshavare. Och det var ju jättefint.
Mm.
Så det var jättehäftigt att åka upp. Och när jag åkte upp så visste jag inte att jag hade fått priset.
Och upp, var det till Stockholm också?
Ja. Så då satt man i publiken och så, så började de läsa upp nomineringen. Och då tänkte jag, det låter väldigt likt min nominering, men det kan ju inte vara jag. Men så var det det. Så att, ja, det var också jätteroligt.
Så det var flera, alltså alla nominerade var med? Eller?
Jag vet inte, alla, för det var ju många nominerade, så alla var ju kanske inte på plats.
Nej.
Men det var ju många nominerade som var där. Och det var också lite kul att man faktiskt inte visste ifall man skulle få gå upp eller inte.
Åh, vad pirrigt.
Ja, det var väldigt pirrigt. Hela vägen upp i trappan funderade jag på, vad ska jag säga?
Ja, precis.
Och när jag gick ner så undrade jag, vad sa jag?
Är det någon som filmar så du har fått se det
i efterhand? Absolut, ja, absolut. Det ligger på YouTube så de livesänder hela galan.
Ja.
Och den är ju väldigt, är man lärare så får man kanske inte alltid jättemycket wow-push liksom från själva samhället i stort.
Nej.
Men åker man på den där galan så blir man verkligen höjd. Så att det var jättekul att få vara bara på själva galan också. Så det var väldigt, väldigt stort.
Ja, det förstår jag. Verkligen. Stort grattis till det också.
Tack.
Och jag tänker att det är så viktigt att få den där boosten liksom, på det sättet. Jag tänker att jag ska visa den här också. Du har ju skrivit en bok som heter just Det digiloga klassrummet, varierad undervisning som inkluderar. Jättefin bok och gedigen. Och den beskriver väl väldigt mycket av det som du har pratat om nu, eller?
Ja, precis. Man kan ju säga att det är en sammanfattning av det sättet jag arbetar på. Och jag valde att börja boken med just det här med det tillgängliga, den tillgängliga lärmiljön och att skapa anpassningar i grundpedagogiken så att det inte blir någonting vi gör bara för vissa elever utan vi gör det för alla elever för att skapa den här inkluderingen och tillgängligheten. Och sen efter det så kommer det många konkreta exempel på just hur man kan jobba.
Precis, digilogt. Det blir ju analogt här.
Ja, exakt. Det blir det. Ja. Men ja, det var jättekul att få liksom samla sina tankar kring det digiloga ihop med forskning såklart och referenser. Så att, så att...
Jag tänker att jag gillar ju verkligen det här med universell design. Och det, universell design för lärande, du har ju ett helt kapitel om det. Jag har haft 2 avsnitt som har handlat enbart om universell design och tycker det är så otroligt intressant och viktigt också att lyfta det. Vad tänker du om det i form av lärande?
Jo, men jag tänker just att det kan verkligen skapa den här det här inkluderingsklimatet som jag tycker att man vill åt. Det vill ju alla lärare åt. Och jag tycker att det är så viktigt att vi inte liksom, att jag bestämmer att nu ska du göra så här för att du behöver det. För då kan den eleven känna sig väldigt utpekad. Och när man jobbar istället då med det universella så jobbar vi ju med lösningar som en del måste ha de lösningarna. Det finns de som inte behöver det men de kommer heller inte må dåligt av att vi jobba med de lösningarna i skolan. Det kan finnas också elever som sitter i klassrum som tror att de inte behöver det. Just. Men som jag sen inser att det här är faktiskt väldigt bra för mig. Mm. Och därför gör jag så att alla stödfunktioner till exempel som vi jobbar med, de väver jag in i undervisningen som ett moment. Så att alla elever får till exempel testa att ha bakgrundsmusik i öronen. Och det finns de som tycker det, nej men det här passar inte mig, jag kan inte fokusera.
Nej.
Men vad bra, då har du testat. Men jag har också alltid i varje klass haft en eller ett par elever som säger att det här var ju jättebra, det här vill jag ha igen. Men de visste ju inte det innan, för det kanske inte är någonting man testar.
Nej, såhär, ingen som har presenterat det.
Nej, precis. Nej. Och så gör jag med alla mina stödfunktioner som vi använder. Jag tycker också att det blir lättare att ha ett samtal med eleven kring hur lär du dig på bästa sätt om vi har testat detta. Och i och med att man får testa, alla får testa.
Har du en liten checklista då? Eller?
Ja, men jag har skapat något som heter iPal. Ungefär som jag är Apple teacher och eleverna kan bli iPal. Och då är det så att första liksom, nivån av det är bara att jag har testat. Nästa är att jag kan och tredje är att jag kan visa eller hjälpa en kompis.
Mm.
Och då kommer alla de här stödfunktionerna in. Och då kan man se att men, allt det här har vi testat. Mm. Och sen så kan de också då se att men, det här tycker jag var bra. Det här kan jag hjälpa en kompis med så att den kommer igång med detta också. Och då får man liksom också det här men, att man kan prata om. Det här sättet funkar verkligen för mig att lära mig på. Så att det tycker jag är väldigt bra. Och då blir det också det här att till slut när jag frågar, men, hur vill du göra? Men, jag vill ta musikörnen. Nej, det vill inte jag. Normen blir ju att vi är olika. För vi är olika. Ah. Och då blir det också ett väldigt tillåtande klimat. Mm. Som jag, för mig är det jätteviktigt att vi har ett tillåtande klimat i skolan. Så att alla känner att de får vara sitt unika jag. Och ändå kunna liksom jobba och lära sig och utmana sig själv. Från den grunden liksom. Mm.
Otroligt bra, Helene. Verkligen. Jättefint. Du, jag är ju väldigt inspirerad av dig och vi har ju faktiskt träffats när vi med Sign Up har uppträtt.
Exakt.
Och er skola var också där.
Precis.
Då fick vi lite ögonkontakt och tänkte, det måste vara hon. Men då var du ju med dina elever där, då var det full fart. Så.
Precis.
Ja. Men jag bjudit in dig här för att jag är inspirerad av dig så. Men vad inspireras du av, Helene?
Men jag inspireras av så otroligt många olika människor och så många olika professioner. Så jag älskar att läsa böcker. Jag läser jättemycket litteratur som är just till jobbet. Och sen så tycker jag ju Instagram. För mig är det ju en stor inspirationskälla. Mm. Och då följer jag så många olika personer som inte bara är lärare. Mm. Och jag följer också lärare från förskollärare till de yngsta barnen upp till gymnasiet. Jag följer rektorer, alltså logopeder. Det är alltså massa olika professioner. Och där tycker jag att jag tycker att det är så härligt. Jag kan se en bild. Och så kan jag se att okej, men om jag gör på det här sättet istället så kommer det funka jättebra för mina elever. Och jag har ju också fått förmånen att jag får träffa väldigt många av dem som jag också följer på Instagram. Och då kan man prata, det blir ett annat liksom, men då kan man prata ännu mer pedagogiskt. Så att mitt kollega har ju utvidgats jättemycket de senaste åren. Att jag har mina kollegor på jobbet, där jag också inspireras av elevassistenter, personal på fritids. Alltså alla som jag möter hittar jag inspiration av. Och källan till det är ju alltid eleverna. Att det är de som får mig att vilja utveckla min undervisning, för jag vill utveckla dem så långt som möjligt. Och då blir det liksom eleverna och deras utmaningar som de står inför, ihop med att jag ser vad andra gör. Och jag läser, så blir det att jag kokar ihop det till något eget.
Ja, ja, jättefint. Och man bara känner hur du inspireras.
Ja, men jag är väldigt inspirerad. Tack. Ja, men jag kan tycka det är så här, jag kan verkligen hamna i att jag ser en liten sak. Och sen så börjar min hjärna. Och då vill jag inte släppa det. Utan då blir jag så här, nu vill jag göra detta.
Så härligt. Om man nu vill veta mer, för det tror jag många vill också nu. Var hittar man dig då?
Ja, men lättast hittar man mig på Instagram som mitt digiloga klassrum. Jag delar också en del material och där har jag länkar till de här olika ställena där jag delar material. Jag finns även på YouTube där jag har lite filmer för lärare om hur man kan använda digitala verktyg, främst iPaden då, i undervisningen.
Och där heter du?
Där heter jag också mitt digiloga klassrum.
Ja, detsamma.
Ja, jag har försökt göra det enkelt. Och där hittar man också andra kontaktuppgifter till mig.
Just det, jättefint. Stort och varmt tack, Helene, för att du var med här.
Tack så jättemycket. Väldigt roligt att få vara här och träffa dig och prata med dig.
Tack.
Vilket härligt avsnitt med Helene. Det märks så tydligt att hon verkligen är engagerad i sitt ämne och sprider sådan inspiration. Jag älskar när hon säger att normen är att vi gör olika, för vi är ju också olika, och att det leder till ett mer tillåtande klimat. Att alla får möjlighet att vara sitt unika jag är så viktigt. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt med en mycket omtyckt gäst som varit med tidigare. Jag blir glad och det betyder mycket för mig om du prenumererar på mina kanaler och vill sprida det här avsnittet så att fler kan få ta del av Helens kloka tankar om det digitala klassrummet. Ha en fin vecka, så ses vi snart igen.